Lystring, ni vet att vi den senaste månaden har varit sponsrade av Samsung och nu kommer ett budskap ni ska lyssna extra noga på. Vi har ju fått möjligheten att verkligen förkovra oss i Samsung TV och valde att testa två av deras mäktiga modeller för de passade oss extra bra. Ni vet ju vid det här laget, Samsung har en TV för varje rum, person och behov.
Exakt, Gugge. QLED 8K och The Zero. Lyssna på oss, det är något alldeles extra på vardera TVs speciella sätt. Jag har ju mer eller mindre levt med min QLED 8K, ska du veta. Alltså jag kollar filmer, jag kollar serier, jag har gamat, men framförallt så har jag ju kikat på bollen. Och det kan jag säga, närmare live-upplevelsen, ja, det kommer man inte. Krispigheterna, färgerna, allt. Det går inte att gå tillbaka till någonting annat, Gus.
Jag köper det, men jag vill också slå ett slag för The Zero. Ni vet, TVn som kan rotera mellan vertikalt och horisontellt läge och som därför är perfekt för sociala medier. Lyssna på podd, streama upp matcher och med ett knapptryck så bara rotera TVn så kan man scrolla sina flöden också. Det är framtiden, Wilbur. Samsung är här med framtiden.
Ja, men så är det sannoliken. Och nu har Samsung som sagt en grym kampanj med bland annat de här två modellerna i fokus för dig som vill bygga ditt Samsung ekosystem. Ja, men lyssna nu. Köp en utvald QLED eller en The Zero till exempel och få en exklusiv Samsung-produkt på köpet. Beroende på vilken modell man köper så får man antingen Galaxy Watch eller en Galaxy Tab S6 helt kostnadsfritt.
Kör fyspasset framför TVn och slå dina personal bests med din nya smartklocka på armen, eller varför inte streama upp matchen från din tablet till TVn så kan du kolla på två matcher samtidigt på samma skärm och därför aldrig behöver missa en enda passning.
För att ta del av den här grymma kampanjen så surfar man in på Samsungs återförsäljares hemsida och man gör det idag. Där kan du hitta TVn för just dig. Du kan också läsa mer om kampanjen på samsung.com/se/offer.
Viktigt att ha med sig här är att kampanjen pågår från den 25 januari till den 4 april 2021 och avser ett köp per kund.
Vi säger stort tack till Samsung för att ni har en TV för alla och för att ni gör fotbollsupplevelsen i soffan så mycket bättre för så många personer.
Stort tack! Ahelen, wasahelen. Det är fredag 29 januari. Ni ska känna er varmt välkomna till Toto Balutto. Fredags Toto dammar vi av.
Älskar det.
Ja.
Jag gillar alla våra små liksom avyttringar. Alltså att du är på en annan plats eller att jag är på en annan plats. Och sen så att vi går ifrån torsdag och bara spelar in fredag.
Ja, men vi kände väl att vi dels ville ha ytterligare ett dygn i ryggsäcken vad gäller silly season och transferfönstret som stänger om lite drygt 48 timmar. Mm. Men framförallt så ville vi avvakta toppmötet på Tottenham Hotspur Stadium igår kväll. Där Spurs gick under en gång för alla, va? Det var den känslan jag i alla fall lämnades med. Och Liverpool samtidigt då på något sätt återuppstod. Mm. Det var ytterligare en tung skada. Matip knakade sönder igen. Jag hörde Klopp säga efter matchen att det verkar faktiskt riktigt allvarligt. Diego Godin sitter fortfarande kvar på Sardinien. Mycket märkligt. Mm. Men det var ju ett Liverpool som till slut fick ordning på siktet och riktningarna på sin avslut. Och men vann den där matchen klart. Vad tog du med dig från matchen?
Ja, men som du säger, några gånger per säsong så får man de här symboliskt starka matcherna där man måste vinna för att haka på eller för att inte bli neddragen i sträckstriden eller sådär. Och det här var ju definitivt en sån match. Alltså ska Tottenham vara med, ja, men då gäller det att vinna. Och sen samtidigt, du nämner på nytt födelse eller nyfödelse här, återuppståndelse för Liverpool. Det tycker jag definitivt inför matchen att det var en sån känsla om man inte gjort mål på hela 2021.
I Premier League i alla fall.
Ja, i Premier League, exakt. Det var inte kanske krisstämpel på Klopps lag, men man har ju trots allt sett liksom lite på sociala medier att folk har börjat kritisera. Och jag menar att det händer i ett lag som har varit så framgångsrikt under en tränare. Säger väl någonting liksom om hur stämningen var inför.
Framförallt så har ju stora delar av supporterskaran kraschat fullständigt och jag vet inte, fått någon hjärnblödning och börjat liksom prata om att allt är åt helvete.
Sänker du alla Liverpool-supporter här nu på ett
bräde? Jag sa väl stora delar.
Ja.
Inte alla. Ja. Men håll med, alltså, det har ju varit det kanske mest svårtuggade under den här januarimånaden, att Liverpool har för första gången på vadå, 2 år,
känns som 100,
torskat några matcher och halkat lite efter i tabelltoppen och på något sätt liksom, ja, men gått bakåt.
De har varit mänskliga.
Och helt plötsligt så är det, ja, men det är allt åt helvete och tårar rinner och nu får man ta till flaskan. Och
har Liverpools Klopp fått något epitet likt Galacticus? Så jag tänker på att de är övermänskliga. Nej. Kanske borde vi sätta ett epitet på Klopps Liverpool. Alla såna här klassiska, ja, men så här eror i storklubbar brukar ju få det. Nu har Galacticos visserligen blivit Galacticos alldeles oavsett vilken version det är av Real Madrid. Men du förstår jag tänker. Så det vore fint med ett epitet på Liverpool under Klopp.
Ja, kanske. Jag vill minnas att jag har sett någonting om så här Klopps maskin.
Är det okej om jag tar en Pepsi bara? För att jag känner att det är fredag, man vill bli lite upprymd.
Nej, men jag vill inte dansa allt för länge här med Liverpool-supporter som eventuellt är lite uppretade och provocerade. Man får helt enkelt hacka i sig att många utomstående tycker att det är både provocerande men också lite roligt att det går dåligt ett tag för ett lag som har gått väldigt bra under en längre tid. Ja, men alltså, det behöver inte vara Liverpool i sig, utan det här är ju liksom, när det går dåligt för Juventus, är det klart att många gottar sig åt det. När det går dåligt för PSG, gottar sig många åt det. När det går dåligt för Manchester City eller Barca, som det gör den här säsongen, är det klart att många gottar sig åt det.
Hur länge gick de utan en ligatitel, Liverpool?
30 år.
30 år, det kanske man ska minnas. Att man gick 30 år utan en ligatitel. Mm. Och nu har man haft en månad man torskat lite. Där man har varit mänskliga.
Det är ju lite som med Manchester United-gänget. Alltså de får ju de här 6-7 titellösa. Okej, nu har man vunnit någon Europa League och man har väl någon inhemsk cupseger och så vidare.
Mourinho har väl ett par titlar där borta.
Absolut. Nej, men du fattar vad jag menar. Att väldigt stora delar av Manchester United-gänget, de har ju intagit en position vad gäller Manchester United och sitt supporterskap som att vi har gjort den längsta ökenvandringen av alla i hela världshistorien vad gäller liksom motvind och uppförsbacke.
Vi protesterade ju mot det i ett avsnitt nyligen mot Fredrik Backman-typen av Manchester United som ser ut som de största offren som finns.
Ett lag som har slaktat rent ut i 20 år fram till och med 2013 och sen dess också har plockat lite små pokaler här och där. Alltså Boo-fucking-hur, säger jag.
Vi har gubbar som håller på DG Fors som lyssnar på den här podcasten. Och så vidare.
Ja, men herregud. Alltså, man måste förstå.
Nu vill jag inte benämna Jonas Dahlqvist som en Sheffield United-supporter. Men det finns Sheffield United-supporter också.
Man måste förstå när det är läge att gråta ut och när det är läge att bara vara lite mer passiv.
Verkligen.
Om Liverpool återuppstod eller i alla fall på nytt föddes som lag så tyckte jag
efter
även
en månad av kris
Trent Alexander-Arnold göra i alla fall en andra halvlek som återigen kändes som Trent Alexander-Arnold. Mm. Och jag tycker att det är så banalt som att det här går att härleda till att han gör ett mål som Hugo Lloris bara ger honom. Det är ett otroligt slapphänt agerande av Lloris i början av andra halvlek där. När han liksom föser ut ett ganska löst, ganska dåligt, ganska enkelt avvärjt skott. Rätt ut i en yta som Trent bara kommer in. Och liksom inte ens han i den form han är i med sin högerfot. Han hade väl, jag tror att det var mot Burnley va? Där han inte har ett enda inlägg eller inspel till rätt adress. Alltså han är 0%ig. Och det har ju varit den delen av hans spel som har kritiserats ganska mycket senaste tiden. Och jag tycker att det gick igen i första halvlek igår. Men så fort han gör det där målet, så sätter han foten till, då var han tillbaks.
Ja.
De sista 30-35-40 minuterna i den här matchen, han skickar tidiga, långa, svepande inspel runt mittbackarna till Mané på bortre. Han fyller på överlapp, han spelar snett inåt bakåt, han går på avslut. Alltså, det är så enkelt ibland i den här sporten.
Mm.
Att den där självförtroende-boosten som man får av att göra mål, då försvinner allt.
Det är gammal är han, Trenti? För 90...
Ja, 99.
98, 99.
98.
Ja. Man tycker att alla är 99-er. Ja, på något sätt, jag vet inte varför.
Nej, men det är väl Isak och Svanberg.
Ja, ja, men det är möjligt. Det finns, det är en årgång som är ruskigt stark just 99-erna, men det är någonting, det du beskriver här nu är någonting som också irriterar mig generellt sett när man diskuterar fotboll och hur folk diskuterar fotboll, att spelare helt plötsligt är slut. Jag menar, det är en sak att ha en liten jargong med polarna och skoja lite om att Trent är slut. Det håller jag med om. Men när det börjar få lite fäste och när det börjar diskuteras, vad är det stora problemet med Trent Alexander-Arnold? Alltså, han ska fylla 22 bast liksom. Han har redan vunnit ligan och gjort så jävla mycket grejer. Det är väl okej när ett lag, för det ska vi liksom också ta med oss när vi bedömer individuella prestationer. Att individuella prestationer påverkas av hur den kollektiva prestationen har varit under en tid. Och det kan räcka med att göra ett mål som du säger, men också att Liverpool kommer tillbaka och att hela laget höjs, då höjs även spelarens individuella prestationer. Så att fan, Trent, han kommer flyga och han kommer göra ett ruskigt EM i sommar.
Jag tycker också att det syns på Klopp under den här första prövningen som man ändå är med om. Folk kan säga vad de vill, men Klopp har inte prövats än som de senaste veckorna under sin tid som Liverpool-tränare. För det var ingen som hade några krav på honom 15-16, 16-17. Knappt ens 17-18. Sen så sätter han poängrekord som 2 18-19. Han är i Champions League-final och han är i Champions League-final säsongen efter och han vinner alltså så här, ingenting har prövat Jürgen Klopps aktie. Nej. I Liverpool förrän nu. Mm. Och det märker man ju. Han firar VAR bortdömda millimetermål. Eller firar, men han sprack upp i ett rejält
han visar känslor.
Han har varit otroligt bitsk i intervjuer både innan och efter. Och det har varit tjafs med motståndartränare. Alltså han jagar Sean Dyche ut i spelartunneln på Anfield här för någon vecka. Alltså, det var inte värdigt. Det var liksom så här. Det är Sean Dyche. Han tränar ett gäng liksom, slaktare i Burnley i botten av tabellen. Du är Jürgen Klopp, du har vunnit Champions League och du är regerande ligamästare. Fan, låt inte Sean Dyche ta sig innanför ditt skinn.
Jävla brygga du på väg mot här, känner du den Gustav?
Nej, jag vet inte. Det går fortfarande att tappa bort sig. Men det jag skulle komma till var att jag tror med Leipzig stundande i Champions League-åttondelsfinalen mot Nagelsmann, lite liksom the upcoming tyska energiundret, att Klopp känner ju, du såg The Last Dance, va?
Ja.
Och då noterade du säkert som alla andra att vad det än handlade om så gjorde Michael Jordan det personligt.
Ja.
So for him to say that is offensive to the way that I approached the game. Clyde was a threat. You know, I'm not saying he wasn't a threat, but me being compared to him, I took offense to that. I knew that Jerry Krause loved Dan Marley. And just because Krause liked him was enough for me. You think he's a great defensive player? Okay, fine. I'm gonna show you that he's not. You know, we went to Carolina. You know Dean Smith. I see him in the summer. We play golf. You gonna do this? Okay, fine. That's all I needed. That's all I needed for him to do that. And it became personal with me. They were tough. Every time I go in that fucking game and come out, I got a new scratch. It became personal with me.
Om allt. Det spelar ingen roll vad det var. Men Michael Jordan hittade något sätt att liksom vända det personligt. Jag tror, och jag tycker
kanske
att...
Kanske var det som var drivkraften också. Eller en del av
absolut.
Drivkraften.
Absolut. Det handlar väl väldigt många liksom, extrema elitidrottares yttersta prestationer om. Att man hittar någon slags drivkraft och låga som ingen annan gör. Som tycker att ja, men det här är väl en dag på jobbet. Nej.
Kalle Halvarssons drivkraft är att hela tiden pika sig själv. Och sen blev det personligt för mig när jag gjorde den dåliga insatsen.
Han känns otroligt masochistisk för stunden.
Ja, du menar att han har frysit sönder kuken?
Nej, utan just som du säger, att han är så jävla hård mot sig själv,
ja.
Medialt.
Ja, vi kan skoja lite. Och allting bygger ju på, jag hörde att Offside pratade lite om det, Johan Orenius och Andy Bengt. Grattis för övrigt till stora sportjournalistpriset.
Stort eller vad är det? Grattis. Årets sportjournalister.
Ja, nej, men det ska de ha. Men jag hörde att de pratade lite om det, men allting, det de glömmer bort, liksom, när det är lite kritik kring det, det är ju att allting börjar ju med att Kalle Halvarsson alltså han presterar inte. Alltså det är underprestation efter underprestation utifrån vad han själv har satt upp för mål, utifrån hur han själv pratar i media och utifrån hur mycket utrymme han får i media, till skillnad från liksom andra extremt stora svenska idrottare, så kan jag tycka liksom, fan, ge Jonas Jerebko lite mer airtime jämfört med liksom Kalle Halvarsson, som tror och som säger själv hela tiden att han ska prestera, men som aldrig presterar, som alltid underpresterar. Förstår jag vad jag menar? Och då må vara en stor sport, det må finnas ett stort intresse, men fan, chilla lite på handen, fan, ta upp Jens Burman istället, eller någon annan gubbe. Men det är hela tiden då Kalle Halvarsson som är något hopp som alltid förlorar. Och det är det som är grunden till irritationen för mig. Så sluta snacka, gör jobbet, sluta ge en airtime.
Var
och sen
det här,
så fortsätter det.
Var det här bryggan du hade in mind?
Nej, bryggan.
I Kalle Halvarsson.
Att du inte sätter bryggan är ju otroligt.
Okej. Okay. Mm. Vad var bryggan då?
Nej, det var inte att han, för det har han gjort också nu. Han har förfrysit kuken. Alltså Kalle.
Var det bryggan?
Nej. Men jag ville bara säga
jag har förstått det.
Ja, och det var smärtsamt att höra. Han kanske borde kika in på Manscaped. Hur som helst, bryggan var ju att det var att Klopp jagade Sean Dyche in i spelartunneln.
Mm.
Och i veckan så jagade Lukaku Zlatan in i en spelartunnel. Så jag tänkte att du skulle göra en brygga över det, på tal om att jaga in i spelartunnlar.
Ja, vi kommer väl dit.
Ja.
Jag skulle dock vilja revidera det där, alltså. Jagade verkligen Lukaku Zlatan?
Absolut inte.
Nej. Innan vi tar oss till Milano, så tycker jag bara vi stänger Tottenham Liverpool här. Det jag tror i alla fall, det är att jag ser Jürgen Klopp agera med en jävla personlig insats här. Det är viktigt för honom själv här nu.
Mm.
På ett helt annat sätt än tidigare. Då var det laget Liverpool som skulle ta den där efterlängtade ligasegern. Då var det Liverpool som skulle vinna det. Nu är det liksom, nu är Jürgen Klopp på jakt efter någon slags återupprättelse. Även fast ingen har liksom slitit ner honom från tronen än. Men nu är Tuchel i Premier League. Pepe där. United är tillbaka i toppen. Nagelsmann och Leipzig står som motståndare i Champions League åttondelen när det drar igång här om några veckor. Man har lagkapten och nyckelspelare på skadelistan säsongen ut. Alltså, jag vet inte, det känns som att Klopp rustar för en jävla strid här.
Ja, det kan jag hålla med om. Och när Klopp rustar för en strid, då brukar det gå bra. Mm. Är du med på vad jag menar? Alltså så här, när han hittar in i någon slags vinnarbubbla, när han är som bäst, när hans känslor kanaliseras rätt och landar och spelarna rätt, ja, men då brukar det skapas någon energi som man inte hittar i någon annan klubb med en annan tränare.
Några som inte ser ut att rusta för strid är i alla fall Tottenham. Om Liverpool lämnade den här matchen som återuppstådda segrare och ett lag som återigen tror på världsherravälde, så är min känsla i alla fall att det här var en säsongsdefinierande match för Tottenham åt fel håll.
Ja,
det är bara glömma allt vad ligatitel heter. Det är numera en verklighet som jag tycker andas. Kan Tottenham ta en Champions League-plats, så är det en jävla bragd. För jag håller Leicester som ett mycket mer rustat lag för att faktiskt vinna matcher på egen maskin.
Ska vi cupuppdatera Spurs? Var ligger de, hur ligger de till i cuperna?
Man är vidare i FA-cupen, man är kvar i Europa League och man ska spela ligacupfinal mot Manchester City.
Med största sannolikhet så blir det minst en titel för Spurs. Ja. Och det säger jag för att det är Mourinho, han är bra i cuperna.
Så är det väl. Och Europa League, Europa League tycker jag håller en lägre nivå än de tidigare säsongerna på slutspelsträdet. Det dansar inte in speciellt många stora elefanter från Champions League-vändan. Manchester United är all ära, men jag tror fan att Real Sociedad kan slå ut United direkt. Just för att de inte är med på dels hur bra Real Sociedad är, men också att det krävs ett 100% och fullt fokus på ett sånt möte om man ska ta sig vidare. Och det tror inte jag att United har med den ligaposition man har, i synnerhet inte efter torsken mot Sheffield United.
Sen tycker jag att de spanska lagarna, alltså den spanska ligan, håller en egen nivå vad det gäller fotbollsmässigt. Alltså den kvaliteten som finns i Spanien, den finns inte någon annanstans. Och du kan köpa vilket jävla lag du vill i Premier League, men om du ska bara jämföra fyror med fyror och sjuor med sjuor och så vidare, så tycker jag att de spanska lagen håller en egen nivå vad det gäller liksom kvalitet på fotbollsspelandet.
I synnerhet när du går gå ner från den absoluta toppen.
Ja, och på tal om att liksom minnas och lära sig av historien, så är ju de spanska lagen överlägsna i Europa.
Mm. Ja, absolut, ja, men, och jag tycker du säger det bra. Det är i det här fallet bättre att jämföra sjuer med sjuer snarare än ligasegrar.
Alltså, de galaktiska lagen, topp 8, topp 10 i Europa, ja, men de lever ett eget liv, så att säga.
Absolut, men det är ju svårt att hävda det just så här års, när England har haft flera finallag i Champions League, man har slagit andra spanska klubbar ganska så rejält i Champions League-gruppspel. Det är bara det jag menar.
Absolut.
Då är det kanske bättre att jämföra just nivån på ligorna med att jämföra sjuan mot sjuan.
I det här läget är det.
Alltså West Ham, som parkerar femma efter halva Premier League. Jag tror inte de hade legat bättre än 15:e plats i La Liga.
Nej. Det här älskar folk att diskutera. Ja, så nu är det många som går igång och många som har andra åsikter, och det gillar jag.
Ja.
Och vi kommer aldrig komma fram till någonting. Alltså, sen jag började skriva, så jag började liksom i gärning i den här branschen 2002 någonstans, så har det så har alltid minst 10 gånger per år hamnat i en diskussion kring ligorna. Och jag tycker att de senaste 5 åren så har vi liksom, vi har kommit ifrån det. Nu kanske vi startar upp någonting här, men det bubblar alltid anglofiler, italofiler, frankofiler och spanjackerunkare, eller hur?
Mm.
Det men bubblar alltid hos dem.
Kom vi inte ifrån det just för att England föll ifrån?
Jo.
Nu är England
tillbaka,
sätt, alltså, tillbaka då, ja, resultatmässigt. Således så dras
anglofilerna tystnade igen. Och då blev det ingen diskussion längre. Men nu är de tillbaka, så då finns diskussionen.
Du kanske har rätt i din profetia att det här kommer sluta med en kupptitel för Spurs. Och således så kommer ju Mourinho infria
profetia.
Det löftet.
Han... Låg ribba för profetia, men okej. Okay.
Hej, vadå? Ja. Alltså, det är inte lätt att slå Manchester City för tillfället.
Nej.
Och det är ju deras största titelchans, får man ju säga, med så pass många matcher som ändå är kvar i FA-cupen och Europa League. Och
det är alltså enklaste.
Det jag skulle komma till då var att då infriar Mourinho i så fall sitt löfte att han kommer vinna saker med Tottenham. Köper det honom mer förtroende och tid hos Daniel Levy? Jag vet inte. Eventuellt. Men det jag tycker att man liksom fick svart på vitt igår, det är ju att Mourinho har ju inte kommit någonstans med det här laget. Det gick att med ett kompakt försvarsspel och med en jävla vinnarmentalitet skruva på saker under en kortare period och ta ett par skalper under hösten, vintern, och visa att så här, men nu är nya Tottenham här under José Mourinho. Vi har blivit mer cyniska, vi har blivit mer grisiga. Vad var det han sa i den här dokumentären? You can't go out there being nice boys. You have to be fucking cunts.
Mm.
För det är de som vinner matcherna. Mm. Det är de som vinner titlarna i slutändan. Alltså, Tottenham kan vara hur nasty de vill. De
måste också kunna spela fotboll.
Exakt. De måste kunna föra matcher. De
nivå.
Måste kunna bedriva ett etablerat anfallsspel. De måste kunna ha...
Måste kunna ta emot med boll, en boll med rätt fot.
De måste kunna ha anfallskombinationer som involverar fler än bara Kane och Son.
Mm.
Och jag tyckte det ändå kändes som igår att när Kane återigen drog på sig någon fotledsskada, han åkte ju på smälla mot båda fotlederna, när han linkade omkring där uppe på topp i slutet av första halvlek,
ja,
men kändes det inte som att han insåg det här det kommer aldrig bli någon ligatitel för mig i det här laget.
Mm.
Det kommer aldrig lyfta till den höjd jag vill att det här ska lyfta.
På tal om symbolik, absolut.
Med det här laget. Ja, och det kändes som att när Kane väl försvann i den andra halvleken, då intog Son samma kroppsspråk och liksom attityd. Inte att den var förjävlig och pissig och Edin Dzeko-aktig. Han tog ju sina löp och kutade runt där i någon slags enmannapress.
Mm.
Men han kändes också uppgiven. Han kändes också som att vad fan håller vi på med? Vad håller vi på att spela för fotboll? Vi ligger under. Ta tag i bollen och försök etablera något slags tryck. Det är jag som springer runt här omkring själv. Jag vet inte, jag fick känslan av att Bale inte ens ville in.
Nej.
När han stod där ombytt och hoppade lite pliktskyldigt på linjen också. Nej, jag vet inte, jag fick en så jävla tydlig insikt kring Tottenham igår att nej, det kommer aldrig gå. Det kanske blir en ligacuptitel och kanske intalar sig Levy och Mourinho och en del andra om att ja, men vadå, vi har i alla fall vunnit en titel, någonting vi inte har gjort på, vad är det nu, 12-13 år. Men är den ligacuptiteln svepskäl nog för att liksom ursäkta det som bedrivs i de här matcherna mot toppkonkurrenterna. Jag vet inte, jag tror inte någon tycker det.
Nej, det är en tuff tid. Tuff februari för Spurs att så här, kavla upp ärmarna och komma tillbaka in i matchen igen. Man ska vara jävligt försiktig här framöver och dessutom då med Kane.
Vi är sponsrade av våra vänner på Coreout och som ni hörde i det senaste avsnittet så är det förvaringsveckor hela vägen fram till och med den 15 februari.
Vet du vad det är, Gusten? Det är harmoniveckor skulle jag vilja säga till Coreout. För det blir harmoni i rummen och det är harmoni i rummen. Då är det harmoni i själen. Tack Coreout för att ni skapar harmoni i våra själar.
Är ni personer precis som jag som vill väldigt mycket men som när det kommer till sånt här kanske inte känner att man bemästrar just allting så är det perfekt att man kan få hjälp med projektplaneringen hos Coreout. Det här kan man boka digitalt och så får man väldigt professionell hjälp kring de bästa lösningarna i det man vill göra. Allt det här går att lösa på www.coreout.se.
Får jag bara slå ett slag? Jag stoppar dig lite, Augusta. Får jag slå ett slag för projektledningen? För att jag hade ju inte haft styrd hall om det inte hade varit så att Johan Bergman borta på Coreout i Södertälje hade hjälpt mig. Och det är det jag menar. Projektledningen, oavsett om den är digital eller fysisk, den är... Ja, men det är någon hade du ställt frågan till mig så hade det varit en retorisk fråga. Förstår du?
Jag förstår.
Jag vet vad du är på väg. Det är en ledande fråga. Ja, jag behöver hjälp. Och många är som jag. Så ta hjälp verkligen. Jag vill betona det.
Under de här förvaringsveckorna så är det ett 20% rabatterbjudande på Elfa-förvaring och skjutdörrar. Men det finns även kampanjpriser på förvaringsboxar, hyllplan, garderober, lagerhyllor, verktyg med mycket mer. Så gå in på coreout.se eller besök något av alla varuhus runt om i Sverige. Vi säger stort tack till Coreout för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos! Vi är denna vecka sponsrade av Manscaped. Och lyssna nu för din pung kommer att tacka dig i slutändan.
Kanske inte bara din pung utan även din partner här nu när det nalkas Valentine's-tider.
Det kanske är så att din partner går i lite vånda och undrar vad fan ska jag köpa egentligen till Alla hjärtans dag? Men då är det läge att kika in på Manscaped. Vad är Manscaped och varför ska man tacka sin pung tack vare Manscaped, Gustav?
Manscaped är bäst på skönhetsvård och hygien kring könsorganen för herrar. Manscaped erbjuder precisionsutvecklade verktyg för din kära pung.
Jag älskar det.
Och nu har Manscaped plockat ut sitt Perfect Package 3.0. Och det här kittet inkluderar den nödvändiga vattentäta trådlösa kroppstrimmen Lawnmower 3.0 och en massa flytande medel för att komplettera din manscaping-rutin.
Alltså man älskar ju bara ordet lawnmower.
Mower.
Mower. Lawnmower. Ja, men det är ju den bästa trimmen på marknaden, det ska ni veta. Och alla som vill raka hela kroppen och det är många, ja men då ska ni bara tänka på den här. Deras tredje generations trimmer är försedd med, lyssna, en toppmodern keramisk rakhyvel som minskar skönhetsvårdsolyckor, ni vet vad jag snackar om. Tack vare avancerad skin safe teknik som utvecklats av Manscaped.
Dessutom har den ett förbättrat, texturerat, halkfritt handgrepp och uppgraderad motor på 7000 RPM.
Ingen aning vad det är, men det låter helt jävla sjukt bra.
7000 RPM måste vara bättre än 6000 RPM, tänker jag.
Ja. Vad finns det mer då i det här Perfect Package? För bara lawnmowern låter ju bra.
Ja, absolut. Nej, men det finns ju Crop Preserver, en återfuktande deodorant åt pungen som förhindrar skavning. Dessutom Crop Reviver, en toner åt området kring könsorganen som utformats för att muntra upp dig och få dig att lukta underbart.
Mm. Det finns hur mycket som helst bra grejer alltså att säga om Manscaped. Berätta för er partner att hon ska gå in på manscaped.com och handla. Ni får 20% och gratis frakt med koden TOTO på manscaped.com.
Och ja, ni som sitter där ute och våndas, hur stavas egentligen Manscaped? Jag vågar inte fråga. Jag bokstaverar åt er här. manscaped.com. Manscaped.com. Mm. Vi säger stort tack till Manscaped, men kanske störst tack av alla säger pungarna. Your balls will nämligen thank you.
Vi säger stort tack och lillpungen här nere, ja den säger tack.
Är det någonting mer du vill prata om angående Premier League-rundan
som var? Ja, men alltså, kan väl sägas några ord om Chelsea, tänker jag.
Ja, Tuchel red in. Vi pratade ju väldigt mycket Lampard i senaste avsnittet när han precis hade fått gå. Då var det ju ännu inte kommunicerat officiellt då att det skulle bli Tuchel, men alla tecken talade ju om det. Mm. Det blev Tuchel, han klev in, det blev 0-0 mot Wolves. Det är klart att det går ju inte att kanske göra så mycket av en sån figur spelmässigt, resultatmässigt. Det man i alla fall kan konstatera, det var att Timo Werner, han satt kvist hela matchen. Mm. Att Mason Mount skulle få flytta på sig, det kunde ju du och jag läsa blint redan i måndags. Men att Timo Werner, denna högprofilerade mångmiljon värvning inför säsongen, så kommer då Tuchel, denna högprofilerade tyska energitränare, och kvistar honom.
Mm. Det kan ju vara en markering också som kommer få positivt resultat vad det lider.
Ja, eller så hade han känning inom vad och så hade man ingen aning om det.
Ja, exakt. Så har vi missat den informationen. Men är det en markering, så tror jag att den markeringen kommer få bra, kommer falla väl ut.
Mm. Okej, och finns det någonting annat som du bär med dig av de här första dagarna med Tuchel i Chelsea och valet av honom?
Ja, men så här, återigen, om man känner av lite supportrar och känner av stämningen i Chelsea, så tycker jag ändå att det går ganska smärtfritt för Tuchel att komma in. Alltså, försvaret av Frank Lampard i Chelsea-led var ju ganska stort och ganska högljutt, skulle jag vilja säga också. Alltså, under hela den här tiden, när dåliga resultat har kommit, så har det alltid funnits ett stöd för Lampard. Så jag trodde att det skulle bli lite mer friktion liksom i tränarbytet, men jag tycker ändå att det är så här, ja, men det känns som att det finns en nöjdhet borta hos Chelsea-supporterna, och att man ser ganska hoppfullt på att liksom Thomas Tuchel har kommit in, och man har glömt Frank Lampard ganska snabbt. Mm. Det kommer komma upp, och det är viktigt för Tuchel att få bra resultat, så att inte det blossar upp någon slags Lampard-protestgrupp här nu liksom, som vill ha tillbaka honom, eller som är emot att man har tagit in Tuchel. Men ett, så tror jag att man kommer få ganska bra resultat framöver. Jag tycker att det såg tillräckligt bra ut. Och Tuchel är en så pass bra tränare så han garanterar det. Och det är någonstans där jag tror att Chelsea-supporterna kommer landa. Att så här, okej, det blev inte drömmen, sagan med Frank Lampard. Men om vi ska kolla lite nyktert på det, kolla lite objektivt på det, liksom gå ur den här sagan, så är nog Thomas Tuchel det bästa vi hade kunnat värva. Så att, bra jobbat.
Vad gör du för nummer av Manchester Uniteds minst sagt oväntade förlust då, hemma mot tokjumbon Sheffield United?
Nej, men det är ju Manchester United under Ole Gunnar Solskjær. När man liksom tror att Ole Gunnar Solskjær ska gå under, när man tror att den norska bondkatten har förbrukat sitt sista liv, så vinner han 7 raka. När allting är frid och fröjd, Paul Pogba ser jättefin ut, Cavani har kommit igång och gör mål och är sådär härligt tysk energig liksom i sitt spel, och håret bara flyger i luften. Och, ja, men Manchester United är på gång. Alltså, de kommer fortsätta vinna, de är tunga nu. Ja, men då hittar den norska bondkatten en torsk mot Sheffield United. Jag vet inte hur de lyckas, men de lyckas.
Nej, och jag fattar och så här, inte hur han matchcoachar.
Nej, och jag menar så här, okej, försvaret är vad det är de spelarna som finns där, kanske är det ett problem, eller det är definitivt ett problem. Man måste värva på den positionen, måste hitta sin Van Dijk eller vad det nu är. Men det kan inte se ut så där. Det var någon som skickade in så här dålig jag på FIFA. Vem var det som skrev det?
Jag vet inte.
Men liksom så här, du får inte bort
bollen. Men du pratar om Sheffield Uniteds 2-1 mål.
Ja, såklart jag gör.
Det är bland det sämsta man har sett av professionella fotbollsspelare.
Ja, men det är ju Gugge Dahlin som inolerar FIFA 21 liksom. Ja, men det är ju det. Det är så här, oj, jag tryckte på B-knappen, men det var X jag skulle trycka. Det är för dåligt.
X är passning va?
Y är genompassning va?
Ja. X är... Jag vet inte varför jag frågar det. Helt meningslöst.
A är skott va? Ute i höger.
Det var i alla fall en stilstudie i hur man gör alla fel försvarsmässigt i en och samma sekvens. Man får inte bort bollen. Man kommer inte upp i press. Man står bara och tittar. Ingen fångar upp en enda löpning. Alltså det är så dåligt. Så
nej,
att
men
det
att han får tillbaka bara, det jag tycker är roligast. Alltså att han får tillbaka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det kan vara lite samma skottläge, men han får hela tiden lite bättre skottläge.
Nej, det,
alltså
det
första gången var ett bra skottläge, men han gör det dåligt. Så han får han tillbaka det. Då har han ännu mindre press på sig, ja, och ännu större möjligheter att sätta bollen.
Nu var ju Tuan Sebe olycklig och var den som då deflektade bollen förbi De Gea och in i mål.
Men han står ju för långt ifrån från början.
Ja, absolut. Ja, det är inte så att han bedriver något klockrent försvarsspel. Och
han bedriver en egen liten
kritik.
Verksamhet, det är vad han pysslar med.
Men det är ju att han startar den här matchen från början. Alltså jag tycker att det är så många fel från Ole Gunnar i en sån här tillställning. Ja, jag vet att man precis har spelat en väldigt viktig FA Cup-match mot Liverpool. Och ja, jag vet att det är Arsenal borta redan på lördag. Men det är ju fortfarande så att Manchester United leder ligan i ett extremt tight titelrace. Och då kan man inte hålla på att underskatta några lag. I synnerhet inte ett gäng, återigen, slaktare i ett bottenlag som krigar med näbbar och klor för nytt kontrakt. De har precis tagit en seger och fått upp ångan, och de står ju där och tänker, det här kan fan i mig gå. Chris Wilder har ju eldat på det där gänget av MMA-fighters och indrivare och liksom tutat i dem att, hej gubbar, det är 19 omgångar kvar. Vi har inte åkt ut än. Skit i om det är Manchester United och ligaledarna på bortaplan. Mm. Vi ska gå ut och göra den här matchen så jävla svår för dem att vinna. Vad gör Ole Gunnar då? Han bänkar några av sina bästa spelare. Han snurrar i mittlåset igen med Tuan Sebe som har spelat otroligt lite. Det är så jävla naivt.
Han ger bort matchen, det är vad han gör.
Han låter Martial bedriva en av de sämsta insatserna någonsin jag fan har sett i det här läget. Men låter honom vara kvar. Han sätter inte in Cavani trots att man aldrig leder den här matchen. Förrän det är, ja, men uppenbarligen
förrän det är för sent.
Precis. Och det känns så jävla slappt. Jag vet att vi pratade om det här i inledningen av Allsvenskan i juli någon gång. När Peking och Jens Gustafsson hade trampat gasen i botten och knappt roterat någonting. De brände sig på det. Men i det här skedet av en säsong, i synnerhet när man är i Manchester United.
Du kan ju rotera på olika sätt.
Precis, och det var det jag skulle komma till. Att Ole Gunnar måste ju börja fatta att väldigt, väldigt sällan kan du rotera från start med chansningar. I det här fallet Tuan Sebe. Mm. Under matchen, Martial och så vidare. Men man måste i såna här lägen börja med att vinna matcherna. Jag menar, gå ut och gör 2-0 med laget som uppenbarligen är i slag. Mm. Sen kan du plocka av 3 spelare i andra halvlek och bara dra ner på tempot och vinna matchen och spara på krafterna. Men att hålla på så här, det är sån jävla vurpa av Ole Gunnar.
Ja, det är en otrolig vurpa. Nej, och det är det som är hela tiden problemet, tror jag. Och det blir ett stort problem för Manchester United-supportrarna att blicka mot framtiden. Alltså när man börjar få hopp, och du och jag pratar om någon slags återuppståndelse, om det får vara temat för det här programmet på Paul Pogba. Men så fan, utnyttja det då. Se till att ha det här momentumet. Se till att inte rotera så kraftigt som du gör. Och sen så får du väl bära och brista lite, men vi är snart i februari.
Ja, och det, är också...
det är den här månaden som är så jävla viktig, att när vi är klar med februari, att komma in i mars och våren och allt vad det innebär i en titelstrid, att ha skaffat sig en jävligt bra position där.
Och det är också anmärkningsvärt att Ole Gunnar Solskjaer ännu inte har förstått att han sitter inte inne på 16, 17, 18 spelare som håller ungefär samma nivå. I synnerhet inte offensivt. Mm. Men defensivt så har det ju, alltså så här, där har väl alla legat på honom sen han egentligen tillträdde. Du måste ta in en till mittback bredvid Harry Maguire.
Det ligger ju inte bara på honom, ska vi säga.
Sen så kan vi, i synnerhet här hemma i Sverige, tycka att det är orättvis kritik gentemot Victor Nilsson Lindelöf. Erik Bailly har kommit in här nu mot slutet och gjort många jättebra matcher. Men att han landar i Tuan Sebe då, i ett sånt här val. Men i synnerhet framåt. Att...
Det vi landar i hela analysen av Manchester United, det är att Tuan Sebe, det är ingen att förlita sig på, utan där måste det
Manchester
komma ett
United
skifte.
Kan ge upp på Tuan Sebe nu.
Jag tycker att han känns jävligt, han känns mitten av franska ligan.
Ja. Men Cavani, Där har en spelare som nyligen har avverkat en 3 matchers avstängning.
Vad spelar honom?
Han är inte trött.
Nej.
Nej, jag är nästan glad, inte för att jag liksom hoppas att det går dåligt för Manchester United, men jag blir alltid glad när såna här vurper och misstag och märkliga styrningar kostar.
Mm.
Jag kan nästan liksom, det hade känts orättvist och fan det...
Pysslar du med?
Nej, men jag vrider upp en liten peps här. Det behöver man inte.
Är det Max du
behöver
håller
i? Mörka. Nej. Ja, jo, det är Max. Det är Max.
Är det favoriten?
Ja. Jag tycker nästan alla är lika goda.
Raspberry också.
Allt är gott.
Ja, okay.
Nej, men håll med mig. Mm. Det är skönt när sånt här kostar också.
Jag
kan bli irriterad när de här storlagen trollar sig ur det med 2 sena mål och liksom...
Det håller jag verkligen med. Det ska kosta. Och det gör det uppenbarligen för Ole Gunnar Solskjær. Ständigt! Eller hur? Alltså han är ju en tränare. Vissa har en förmåga att hela tiden trolla sig förbi. Att lyckas trots dålig matchcoachning att liksom peta in en boll i slutet av matchen. Men Ole Gunnar Solskjær, han lyckas fan aldrig. De gångerna han gör fel, då får han betala.
Mm. Så är det. Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på Betsson. Förra helgen så satt Toto-trippen äntligen igen som berget och vi jagar ju den episka poken, nämligen 4 raka. Vi har gjort några hattricks genom åren. Mm. Vi har satt 2 raka ganska många gånger. Mm. Men ska det bli en poker, då kan man inte underskatta trippel nummer 2 och trippel nummer 3 heller. Så att det är fullt fokus i jakten på den där poken.
Ja, det har varit fullt fokus när vi har satt oss ner och analyserat omgången som stundar i helgen.
Mm, jag tror att vi var rätt ute med att chilla lite i midweek här. Det var nog många som brände sig på United hemma mot Sheffield United till exempel. Mm. Så att vi tar in allting som skett i veckan och landar i följande trippel med start lördag kväll 20.45 Inter Benevento.
Mm, Inter har ju många koll på, jag har pratat en hel del om dem i podden. Hur de har gått framåt, hur Conte verkligen har fått ordning. Dessutom tycker jag att de senaste veckorna att det inte börjar se bättre och tyngre ut. Och till och med så att han kan få in Christian Eriksen som sänker Milan i Coppa Italia med en frispark. Fan, tänkte ha det lilla vapnet, för han är inte såld än, att bara kunna slänga in. Alltså det är ett Inter som ser ruskiga ut. Det är ett Inter som har fått vittring. Det är ett Inter på jakt. Och så möter man då Benevento hemma. Det är tufft spelschema. Det gäller givetvis inte, men de har en bred trupp. Det gäller definitivt Benevento, som också har varit ute och snurrat i koppan och haft sig. Här blir det seger med 2 mål. Och jag känner det så jävla starkt, Gusten.
Mm. Ja, nej, men jag är helt med dig. Jag tror att Inter går ut och trycker gasen i botten här. I och med att det är cupsemi mot Juventus lite senare. Och tuffa matcher i Serie A. Så att här kan man inte hålla på och slita ut sig för länge. Utan det är bara strypgrepp direkt på Inzaghis gäng. Och vinst med minst 2 mål. Vi tror också på raka segrar för i tur och ordning Leicester och Liverpool under söndagen. Leicester möter Leeds hemma. Leeds vann förvisso borta mot Newcastle i veckan, men det är ett lag som ser ganska trött ut. Och det överensstämmer ju med hur Bielsas gäng brukar se ut den här tiden på året. I alla fall i engelsk fotboll.
Nej, men exakt.
De är ganska trötta. Det är inte tillspetsat. Och raka motsatsen gäller ju Leicester, som trots Vardys frånfall flyger fram.
Jag tror generellt sett när man kollar på spel i februari månad så ska man, i England speciellt då, som det har varit en tuff period med spel över hela jul, att de breda trupperna, de större trupperna kommer att vinna på att de har kunnat rotera kanske lite mer då än ett gäng som Leeds. Så att, jag är helt med det.
Premier League-toppen har ju dragit ifrån Leeds, men man har ju distans ner till botten, så jag tror att det är en period här nu där Leeds kommer gå på ett par miner för att sen avsluta starkt under våren när man då springer hem några segrar och putsar tabellpositionerna. Mm. Men Leicester i alla fall mår ju väldigt bra för stunden, trots att Jamie Vardy är lite småskadad och snart tillbaka. Harvey Barnes, James Maddison, Tielemans och hela gänget, de slår Leeds. Så är det bara.
Ja, och Liverpool vinner också.
Ja, men verkligen. Det var en övertygande seger mot Tottenham, samtidigt som West Ham går ju jättestarkt, och det ska ju de ha en eloge för. Och det är ingenting som ska förringas där, men det tror jag också bara gynnar Liverpools odds här. Mm. Det är många som tittar på tabellen, det är många som tittar på West Hams resultatrad och tänker, fan, det här kan bli tufft. Nej, det kommer inte bli tufft. Liverpool kan sakna hur många mittbackar de vill mot West Ham. Det blir gasen i botten. Liverpool kommer göra 2 mål minst, och det räcker ju givetvis till seger i London.
Ja, och viktigt tror jag att påpeka att de gör sina första mål i veckan och att de målen också kommer från nyckelspelarna offensivt. Firmino, att han fick peta in en boll och att Mané gjorde mål sådär. Det, jag tror att det är sjukt jävla viktigt. Sen gjorde ju Salah mål också, det blev bortdömt för offside. Men ja, det, vi pratade om vittring tidigare med Inter. Jag tror att Liverpool känner lite samma sak.
Rak seger Liverpool, rak seger Leicester och go. Vinst med minst två mål för Inter mot Benevento. Spelstopp lördag 20:45. Sex gånger fläsket,
ja,
har
limpa,
Betsson
precis
boostat upp den här trippen till. Så att vi hoppas på ytterligare en klonk, men framförallt så hoppas vi på ytterligare ett steg närmare den episka poken.
Ja, vi. Tänk på att du måste vara 18 år eller äldre för att spela, och tänk på att stödlinjen.se finns för dig och dina vänner som har problem med spel.
Nu backar vi bandet till tisdag kväll. Coppa Italia kvartsfinal. Inter mot Milan. Det här var en match som inget svenskt bolag sände. Så att alla kikade på lite olika håll.
Men den sändes ju på YouTube.
Ja, ja, och sändes, alltså, Coppa Italia har ju sänds på Twitter. Det är väl andra raka säsongen. Ja. Och det här var ju en match som inte bara då förtjänade en stor och pampig inramning, tycker jag, i svensk tv. Det förtjänade ju sannoliken publik, för vilket jävla sjöslag. Vilken
hållgång. Vad hade hänt om det var publik på plats? Alltså, hade hela Milano imploderat? Det var ju mycket publik utanför. Jag vet inte om du såg det, bilderna innan.
Ja, jag såg.
Alltså, hela Kurva Nord var ju liksom samlad utanför Kurva Nord, du vet, på torget där. Mm. Och körde ju bengaler och sjöng och hade sig. Så, säkerligen så var det en pepp i spelartrupperna liksom från uppladdningen.
De märkte
jag
väl,
såg inte Milan-supportrar, men de var ju säkerligen där också.
De hade väl med sig då från Derby d'Italia här för några veckor sedan, när de bedrev ett jävla fyrverkeri.
Ja, så fick Vattenfestivalen att blekna.
Förutom när jag sen kraschade.
Ja, helt otrolig händelse. Ja. Man glömmer bort hur jävla otrolig händelse det var när JAS.
Att ingen,
har du hört Aftonbladet, har du hört Aftonbladet reporten?
Nej.
När vi når någon slags sportslig framgång, jag kommer inte ihåg vilket det var. Så du vet ju vad som händer när svenska lag lyckas i VM och EM.
Man badar
och
i Sergels torg.
Man badar i Sergels torg, och flygplanet på väg till Arlanda eskorteras av JAS-plan.
Inte alltid.
Inte alltid, men det kan hända. I det här fallet hände det. Och då lät så här.
Den här, hur det såg ut när planet flög in på Arlanda och de eskorterades med JAS-plan strax in.
Ja, mycket roligt att det var tydligen JAS-plan som eskorterade.
Men, två plus kul faktiskt.
Ja, alltså, det är mest irriterande. Ja. Att hon inte vet att det heter JAS-plan. Men det är otroligt. Det störtas alltså på Långholmen. Har du varit på Långholmen mycket?
Amen.
Långholmen känt för vad då?
Fängelset.
Och? Nakenbad.
Jaha. Mm. Okay.
Finns några platser där man kan näcka rätt ut i Riddarfjärden, va?
Skit
fläka
idén
upp
nu.
Kön.
Intersupporterna fick ju i alla fall en jävla effekt på det där fyrverkeriet när man slog Juventus övertygande, och nu var det körning igen. När Nerazzurri har vittring här på en riktigt bra inhemsk säsong. Man chokade ju så det bara sjöng om det i Champions League återigen, men vad fan. Nu går man för både ligatitel och cuptitel. Många har säkert hängt med i vad som hände. Sportsligt så slutade det med en 2-1-seger efter att Christian Eriksen hoppade in och avgjorde med en frispark i den 97:e minuten.
Och det var inget konstigt för de som inte såg matchen att det var 97:e minuten, för det hade varit ett domarbyte innan.
Precis, detta var,
detta var en
match som innehöll precis allting. Inter vände och vann. Domaren fick gå av skadad med en dragen ljumske, var det va?
Ja, ljumske nog.
Zlatan blev utvisad väldigt klumpigt, måste jag säga, och förvånande med tanke på all rutin han sitter inne på. En dryg kvart in i den andra halvleken, och det här gjorde att Inter kunde vända 0-1 till seger 2-1. Men den stora händelsen var ju såklart kurret i slutet på den första.
Ja, kurret som lever vidare nu och som ska granskas, och förmodligen, eller det blev väl en match avstängning till att börja med.
Ja, fast det är ju för det röda kortet.
Okej. Okay. Jag har inte uppdaterat mig på exakt vad som har sagts, men jag vet att det skulle granskas i alla fall och eventuellt kommer det längre avstängning.
Jag läste i morse att Zlatan uppmanas av chefen för den statliga organisationen mot rasism och diskriminering. Är du med på det här namnet? Mm-hmm. Triantafyllos Loukarelis.
Wow.
Det är det mest italiensk-grekiska namnet jag hört.
Kommer från Magna Graecia kanske då?
Ja.
Vet du vad Magna Graecia är? Det är gammel Grekland, stor Grekland, och då pratar vi kusterna nere i Italien, Apulien, bort till Sicilien.
Håll med om att det var väldigt italienskt grekiskt.
Kroton.
I ett sådant fusion-aktigt sätt.
Gamla grekiska krotoner.
Han uppmanar i alla fall Zlatan och Lukaku att skaka hand och liksom utåt sett verkligen röka fredsholk och visa alla ungdomar som tittade på den här matchen att det må vara hårda ord ibland på planen, men när allt är över och färdigt så är vi vänner igen och kan titta varandra i ögonen. Bråket var ju en tackling som Lukaku var inblandad i, inte Zlatan, som då föranledde lite tjafs och lite gruff. Och när då Lejonkungen Zlatan med en platt-tångad hästsvans kliver in i tjafset så börjar de munhuggas. Zlatan hörs säga "go do your voodoo shit". Mm. "Go do your voodoo shit" upprepade gånger. Och det här får ju Lukaku att tända till så det bara skriker om det.
Ja, men, och är det bara det eller finns det saker som vi inte har hört här nu? Dels det då, men han snackar ju om mamma en del.
Ja, precis.
Eftersom reaktionen från Lukaku är att han inte ska snacka om hans mamma.
Ja, exakt.
Och då ligger det ju då i bagaget att han valde att inte förlänga eller skriva på för Everton för att hans mamma hade sett i voodoo-religionen, hur man nu ser saker. Hon har sett i sin kristallkula att Everton minsann inte var ett bra val av klubb och då valde han någonting annat.
Får man ändå ge till mamma Lukaku?
Herregud!
Hon verkar ha ordning på voodoo-dockorna.
Skojar.
Nej, men oavsett om det är voodoo eller om det är tarotkort eller spåkulor eller man läser i handflater eller stjärntecken, vad fan det nu är. Alltså, sånt där, det där har ju Zlatan uppenbarligen då fångat upp, noterat att Lukakos karriär verkar styras i alla fall någon procent av voodoo.
Ja, men han har ju sett det med egna ögon också såklart i Manchester Uniteds omklädningsrum, där de ska sägas också vara vänner.
Ja, så är det.
Men det ska också sägas i det här att voodoo är en religion som utövas av 60 miljoner människor, så att det jag förstår reaktionerna.
Voodoo brukar väl också ibland omnämnas som black magic. Och det är här.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Väldigt många då antyder att det finns rasistiska undertoner. Men det jag inte förstår är att om det nu bevisligen har förekommit voodoo, ska inte Zlatan få liksom håna det då?
Ja, men i och med att det är en religion. Alltså, om du vänder på det som någon skrev till mig, go do your Christian shit eller Muslim shit eller vad det nu kan vara.
Ja.
Hur ser man på det då?
Jo, men finns det inte ändå grader i helvetet här, kan jag tycka?
Alltså, ja, men i och med att det finns inslag av svart magi i voodoon, men trots allt så här, i slutändan, ja, men det är 60 miljoner alltså, människor som utövar en religion. Fast, ja, men det är klart att man får ha respekt för det.
Absolut, men man måste väl också kunna få, liksom, inom citationstecken, pissa munhugga på tarotkort.
Det kan jag väl tycka.
För att man liksom tycker att, liksom, vadå, det där är ju löjligt. Utan att man för den saken skulle
vara rasist. Jag tror att diskussionen med en tredje gubbe i studion från Haiti, säkerligen hade kanske han kanske hade förklarat ett och annat för oss.
Ja.
Förstår vad jag menar? Så att vi får inse Att vi är från Europa och att vi är uppväxta i Svedala. Liksom.
Absolut, men och jag är helt med dig.
Så att vi har en syn på det utifrån våra uppväxt och vår kultur.
Jag har inte tolkningsföreträde och jag ska inte tala om för alla vad som är rasism och inte. Det är väl upp till mottagaren att bedöma vad som är både kränkande.
Men det var inte det här som han reagerade på.
Nej, jag ska bara säga det. Att det här är väl lite ändå att likställa med astrologi.
Kan jag tycka.
Ja, men tycker jag. Och jag menar så här, hur många fnyser inte åt har du läst ditt horoskop? Och jag läste i
otroligt stort i Italien för övrigt, astrologi.
Ja, men jag menar bara
att jag ska bara säga det, att det är jävligt stort i Italien.
Jag tycker i alla fall att det är rimligt att göra skillnad på kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism, alltså de stora religionerna, och vad det kommer med för både kanon, vad det kommer med för riter, traditioner och så vidare, och liksom astrologi, voodoo,
det är ju en religion, alltså, är du med?
Absolut, men vad fan, om det nu har bedrivits voodoo, ja. Zlatan tycker, alltså, såhär, man bedriver väl ändå voodoo? Ja. Det är nålar i dockor.
Det är det vi tänker på i alla fall.
Ja, exakt.
Black magic.
Och så säger Zlatan, go do your voodoo shit. Mm. Jag tycker så jävla... Jag tycker att det är farfetched med rasism här. Att han dessutom kallar Lukaku för åsna. Jag hade den här diskussionen med min mamma igår. Och då sa jag så här, ja, men vänta nu. Om Zlatan... Och det här är verkligen inte för att det är Zlatan, utan här går jag på vad som är faktiskt sagt. Det hade kunnat varit Zlatan som säger det här. Det kunde ha varit Lukaku som hade sagt det här. Det kunde ha varit någon annan som säger det här.
Åsna, ja.
Orden som säger så här, gå och gör din jävla voodoo-skit, din jävla åsna. Mm. Visst, det är inte snyggt att se sin 11-åriga son eller dotter sitta och lyssna på det här och förklara för att, jo, men det är så här det går till. Men jag kan inte tycka att det är övergränsat.
Reaktionen från Lukaku var ju, jag ska knulla din mamma och din fru.
Och dig. Bear in mind.
Mm, det är en syn.
Alltså, jo, men alltså, det man vet att man menar allvar.
Jag skakar världen. Lukaku och slagg i bingen.
Exakt, ja. Lukaku kliver upp. Ja.
Nej, men så alldeles oavsett, man alla får tycka vad de vill. Och liksom, vad det är. Men det jag tycker är viktigt här, det är att Lukaku reagerar på vad han säger om hans mamma. Och inte någonting annat. Och så på tal om att så här, ja, hur har mottagaren reagerat på det som sägs? Ja, uppenbarligen så reagerar den på det han sa om hans mamma. Ingenting annat. Mm. Kan också tycka så här, att i en ring ute på planen på ett krigsfält så finns det absolut utrymme för att munhuggas. Mm. Och sen så finns det såklart gränser. Rasism är en sak till exempel. Men jag tycker inte att någon av de gränserna, personligen tycker jag inte, från min uppväxt, den jag är, så tycker jag inte att några gränser egentligen gicks över i det här munhugget. Utan jag tyckte att allting snarare var uppfräschande i en tid där fotboll har slutat handla om känslor. Där fotboll är liksom, där, utan publik på läktarna, man ser stormatchen, man ser derbyn hela tiden, inte minst i Premier League, som aldrig liksom spårar i olika typer av känsloyttringar. Där det snarare är så att man garvar med varandra, trots torsk och trots att det har varit en...
Det var väl det vi pratade om efter Manchester derby för några månader sedan, när John Stones och Maguire kramas.
Exakt, och där var ett derby som faktiskt hettade till, där man fick känslor. Så tycker jag att det i slutändan är bra. Jag tror inte att Lukaku mår speciellt dåligt idag. Jag tror inte att Zlatan mår speciellt dåligt. Och jag tror inte att det är många i världen som mår speciellt dåligt efter detta och som känner sig kränkta.
Nej, och jag tror dessutom att det är värt att påminna om. Ett, de som ska sätta sig på höga hästar och tala om för vad man får och inte får säga som professionella arbetare, de måste också komma ihåg att det här är spel som du är inne på. Alltså de spelar med adrenalinet pumpande i en jätteviktig match som...
Med flera hundra miljoner som tittar på dig.
Flera tusen miljarder.
Mm. Ja, exakt.
Alltså det går inte att kontrollera allt man vare sig gör eller säger
inte
i sådana
hela
situationer.
Tiden. Jag tycker inte att i derbyn så flyttar man fram gränserna. Ja. Man höjer ribban liksom för vad som är tillåtet.
Ja.
Och så ska det få vara.
Det är en sak att slå ihop händerna klockan 9:30 på ett måndagsmöte inne på ett kontor Och det är en sak att som Micke Lustig stå och hoppa redo inför avgörande playoffmatchen mot Italien när du gamla, du fria precis har blivit utvisslad
och
av 8000
italienare. Och det ordet som kommer ut från hans mun råkar vara f***, men det är det som kommer ur, det är hans känslor.
Tänk om hen som håller i måndagsmötet bara på average
filer i putten.
Average kontor i Sverige. Liksom när måndagsmötet är klart.
Jaha Bosse, din jävla h***, vad sitter du där och lipar om för fan? Ta en jävla kaffe och kom igång. Du kan ju gå och göra ditt jävla voodoo-skit. Och du är en jävla och bredvid. Oj fan, jag går igår. Jag vet, du tyckte att det blev onödigt.
Ja, nej, men point proven. Hur som helst, det jag skulle landa i var att jag håller med dig att det var uppfriskande, att det återigen fanns väldigt mycket känslor visuellt att ta del av, men att det också var kanske för första gången egentligen under corona-fotbollen jag kände att gud vad härligt att man fick vara med och höra exakt vad som sades. Ja. För det här hade man ju aldrig hört. Någon hade ju såklart anlitat en läppläsare och så hade man kunnat få ut någon mening som hade sagts här och där.
Det hade aldrig slutat i någon slags avstängning efter
det. Nej, men med fullsatta läktare och med allt ljud som kommer med det så hade man ju aldrig hört vad som faktiskt hade sagts. Så vi har ju suttit
Viva
här med
coronafotbollen.
Ja, men vi har ju suttit här med Steffe Pepsi och Fribben och försökt liksom, vad är det egentligen som sägs? Nu fick vi ju svart på vitt. Det här är nivån. Här ligger ribban. I fuck you and your wife. Ja. Och go do your voodoo shit, you fucking donkey. Eller, ja. Alltså, så här. Det var så det lät. Och utan att lägga mer värdering i det så var det ändå någonting att
känslorna
få vara en del av.
Känslorna var uppfriskande.
Det som verkligen förvånar en, det är ju att det är Lukaku som går ut i andra halvlek och är med och bär Inter till en vändning. Och det är Zlatan som 13 minuter in i andra halvleken tar en extremt klumpig varning och visar ut sig själv. Och i och med det sumpar allting för Milan. Mm. Han bad om ursäkt efter. Och du pratar om att jag tror inte Zlatan mår så dåligt idag. Jag tror inte Lukaku mår så dåligt idag. I slutet av dagen så handlar det om vem vann matchen.
Ja.
Lukaku går därifrån som en vinnare. Han skickar ut en bild på sociala medier på ringen i Inter som firar avancemanget. Zlatan får sitta och lite liksom, pinsamt gå ut på Twitter och till viss del säga att vi är polare, vi är alla bara fotbollsspelare, jag är ingen rasist, vissa spelare är bättre. Alltså, det var lite så här, Zlatan, kommer ändå ut som förloraren.
En sak ska fan sägas här. Det är att det var mer rasistiskt än vad Janne någonsin har gjort det sammantaget genom hela sin karriär, det Zlatan gjorde där.
Alltså jag är inte tyst för att jag tvivlar eller tvekar. Jag är tyst för att jag vet, alltså jag hamnar i ett läge där om jag håller med dig då slår jag fast att det Zlatan sa var rasistiskt.
Ja.
Om jag inte håller med dig då liksom, ja.
Vi kan lämna det där, men det blir så symboliskt tycker jag, eftersom det är ett sånt avsnitt med mycket symbolik, att han drar en ribba in straffen, ja. Lukaku.
Det där är,
så att han bara smackar en ribba in, det är ju såklart lite flyt i det också, men han vill sätta den högt, så att jag menar så här, det är där han siktar. Och det är en jävla smäll liksom han får till på straffen där. Och det tycker jag också är skönt. För nu är jag neutral i den här matchen. Spelar ingen roll som vinner för mig. Och att det sen är också Christian Eriksen som kommer in. Om det var symboliskt för Liverpool och någon slags renaissance för dem att vinna mot Spurs och nu liksom blicka framåt mot vad vi tror liksom en positiv period här nu av vinster, så var det här extremt symboliskt för Inter. Alltså det här kommer de kunna rida på. Det här gjorde Inter gott. Att Lukaku vann striden mot Zlatan, att han satte den där ribba in, att Christian Eriksen kommer in och sätter den där frisparken oavsett vad som händer med Christian Eriksen, och att de krigar ner Milan.
Och om bara 3 veckor så är det dags igen.
Derby
della Madonnina i Serie A i toppen av ligan. Ser ni såklart på C-more, men redan till helgen så är det ju fullmatade tablåer från både Serie A och La Liga.
Underbart.
Ni ser ju all fotboll från Spanien och Italien på C-mores kanaler. Och på söndag så öppnar vi upp fotbollssöndag Europa igen, eller jag gör det.
Du gör det.
Jag gör det.
Ansikte utåt ser jag i all möjlig reklam. Här och där så är det ditt ansikte. Och mina döttrar säger, det är Gusten pappa! Och så är det någon telefonstolpe liksom med reklam. Och så där ser man ditt perfekta skägg och din härliga blick.
Det är Roma Hellas Verona. parallellt med Barça Athletic Club från Bilbao på söndag som gäller. Men ligaomgången rullar ju igång betydligt tidigare än så. Se alla matcher på Simor. Följ också golfen. PGA-touren är ju inne i ett superhärligt skede för alla oss som älskar golf. Farmers Insurance rullar den här helgen och vi har fått en kanonstart av Alex Norén, va? Leder efter första dagen.
Stort.
Så det här blir någonting för mig och boysen att följa.
Ja, men kul. Fan, kanske man tittar in lite, Gustav, men garanterat fotbollssända Europa. Det är stående numera.
Gör så. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Ha en riktigt, riktigt fin helg. Var snälla mot varandra.
Mm.
Och ät något gott. Drick något gott.
Det tycker jag. Pepsi, ta en
Max.
Pepsi för fasen. Det ska jag göra definitivt. Gå in i den här helgen och det är jäkligt roligt. 2 veckor bort från Champions League dessutom. Nu går de här tågen. Nu lämnar de perrongen, Gusten.
Vad följer du för övergång sista skälvande timmarna här nu på transferfönstret?
Dzeko Sanchez såklart.
Precis. Ja, jag skulle landa där också. Det är ju inte jättemånga premiumövergångar. Men vi gnuggar ju Godin till Liverpool.
Mm.
Det är vår alldeles egna take på hur
ingen
hur
har bollat upp det. Det finns ingen Fabrizio Romano eller Anel Avdic eller någon annan som har liksom breakat.
Men just Dzeko mot Alexis Sanchez i någon slags rak swap. Det känns som att det ringar in.
Vad tycker du om den allsvenska sillen annars? Jag såg att Anel breakade Akam, heter han så, till Hammarby.
Ja, men alltså David Akam till Bayern är ju vad det är. Jag tycker att Ebenezer Ofori för ett år sedan är ett ganska bra benchmark på spelare som fastnat i tysk fotboll, amerikansk fotboll som var otrolig i allsvenskan för ganska många säsonger sedan inte bara kommer tillbaks och latchar i allsvenskan. Så att alltså David Ackham var fantastisk i Helsingborg, men sen dess jag vet inte. Jag tror att ganska få vet. Och jag tycker att Ofori är ett ganska bra exempel på att det är inte bara att vända hem 5 år senare och göra vad man vill i
allsvenskan. Allsvenskan har utvecklats rent sportligt också, det blir en bättre liga.
Det jag däremot noterar från den här veckan, det är ju Kolbeinn Sigthorsson. Snacka om bomb!
Mm.
Den hade väl ingen, för det var
ingen.
Officiellt.
Nej. Fan, gör ni där nere Marcus Vulkan och gänget?
Disco? Ja,
ska inte de... Jo, jag vet, men det är så här, kan jag ändå lägga det här på Vulkan och BB-poddligan liksom? Va? Lokaljournalisterna, GP och GT och allt vad det heter.
Ja.
Fan, sover de? Men, tälta utanför kamratgården. Ja, någonting.
Du, alltså, du hade Kolbeinn som skyttekung i fjol och du hade Blåvitt topp 3.
Ja, men jag
du var ute på Twitter här i dagen och sa, jag var som alltid lite för tidig på bollen.
Ja, men det är inte första gången det händer, Gusten. Att jag är tidigare än alla andra. Liksom, oj då, fan, jag såg lite... Jag kollade i kristallkulan, jag såg 2021, men jag applicerade det på 2020. Men kristallkulan ser ju topp 4 på Blåvitt och Kolbeinn smäller.
Är det din egna voodoo?
Det är min egna voodoo. Liksom, det är min egna voodoo.
I dina tarotkort eller i ditt horoskop
så är det så.
Så är du ibland felkalibrerad.
Ja. Jag är inne i en period där jag jobbar ganska mycket med andlighet just nu, Gusten. Så att jag känner mig ännu starkare 2021 än vad jag kanske någonsin har gjort tidigare när jag kollade i kristallkulor.
Ja. Härligt. Mm. Jag vet inte egentligen vad jag ska tycka om Dzeko mot Alexis Sanchez.
Men Kolbeinn omfamnar du?
Kolbeinn omfamnar jag.
Såg någon bild på honom det året han sänkte England i EM 2016?
Yes.
Han har plufsat till sig lite.
Petat i sig några enheter.
Ja.
Ja. Vad har då Alexis Sanchez gjort?
Han såg jävligt, jävligt pigg ut i den andra halvleken mot Milan. Det får du fan ta med dig.
Absolut, jag tänker bara
han har i alla fall mer energi än Dzeko. Jag tror att det här är win-win.
Det har ju Kolbeinn också.
Här har du min analys av läget. Det här är en win-win och det inser båda lägren. Alltså Dzeko jättebra in i Inter. Suarez kommer funka hur jävla bra som helst i Roma.
Sanchez.
Hear me. Ja, men Sanchez då. Så, vad är det man säger på engelska? Tomato.
Tomato. Ja. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Ha en trevlig helg. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Ciao tutti.